Han gick från rakryggad motståndare till Irakkriget till Putins bästa tyske vän och paria i sitt eget parti. Här i Europapodden idag om Gerhard Schröder.
My own country is a living example of it.
Die produktiv war für beide Seiten, für Deutschland wie für Russland.
They fight for our European values.
Y abdicar la corona de España.
Välkommen till Europapodden. Jag heter Caroline Salzinger och du lyssnar på vår sommarserie om personerna som format och formar vår kontinent. Idag om Gerhard Schröder.
Natürlich hat sich auch Herr Putin verändert. Nur das, was ich als Freundschaft bezeichne, hat begonnen in einer Zusammenarbeit, die produktiv war für beide Seiten, für Deutschland wie für Russland.
Gerhard Schröder var Tysklands förbundskansler i 7 år. Men den som hör hans namn idag tänker nog främst på gasledningen Nord Stream, symbolen för det tyska beroendet av rysk naturgas, och Schröders envisa vänskap med Rysslands president Vladimir Putin. Men under hans tid vid makten dominerade helt andra saker, som hans motstånd mot USAs invasion av Irak. Så när Europapodden idag tecknar Schröders porträtt gör vi det med 2 personer som var med när och där det hände. Med från Österlen finns Carl Tham, tidigare svensk utbildningsminister bland mycket annat, och kanske mest relevant här, före detta ambassadör i Berlin. Välkommen!
Tack för det!
Mitt emot mig här i Studio 33 finns Christian Åström. Hej!
Hej, hej!
Idag känner lyssnarna dig som radions ekonomikommentator, men under några av de år som Schröder var förbundskansler så var ju du Tysklands korrespondent stationerad i Berlin.
Ja, just det. Fram till hans slut.
Just det. Men om jag då ändå får börja med dig, Carl. Lite kort så här i början. Vad fascinerar mest med Gerhard Schröder?
Ja, han är ingen karismatisk person. Han var en intressant politiker, absolut. Och väldigt, väldigt målmedveten att vara det. Det finns en berömd historia om honom när han fortfarande då är... Han är ministerpresident, som det heter på tyska. Det vill säga han är statsminister i en delstatsregering i Niedersachsen. Och då står han en gång i Bonn och skakar på gallret till trädgården där kanslern bor i Bonn. Och ropar, jag vill in! Och det där blev naturligtvis uppmärksammat i medierna. Han hade liksom en brinnande kraft att bli kansler.
Och han gjorde ingen hemlighet av det heller. Christian, kan du vaska fram något då som fascinerar med Schröder?
Ja, för en journalist, makt är ju fascinerande i sig, va? Och när Schröder kom till makten 98 så var det ett väldigt tydligt avbrott mot koleran. Schröder framstod som mer modern, han klädde sig i fina kostymer. Han ville ha ett samarbete med Blair, den nya mitten.
Tony Blair i Storbritannien.
Exakt. Och sen kom ju flytten till Berlin. Och sen så såklart hans bakgrund, uppväxt, mycket fattig. Och som Carl Tham säger, hans ambitioner. Och hans oerhörda, vad ska man säga, timing och känsla för makt. Och sen så var han ju, Carl Tham sa att han tycker inte han var karismatisk. Nej, men han var ändå en form av charmör. Han kunde manipulera människor. Han kunde vara mycket charmerande. Och samtidigt totalt hänsynslös när någon gick emot honom i partiet.
Mm, vi ska återkomma till det där, men först lite grundläggande fakta. Gerhard Schröder föddes den 7 april 1944 på en bondgård i delstaten Nordrhein-Westfalen, där mamman hade sökt skydd under de allierades luftangrepp. Hans far dog i andra världskriget, strider ett halvår senare, och Gerhard Schröder växte, som du sa Christian, upp urfattig i vad som beskrivits som ett skjul utan el eller rinnande vatten. Men arbetslös, styvfar och en mamma som försörjde familjen med städjobb. Efter skolan gick han i lära som butiksbiträde, men på kvällarna läste han upp sina betyg. Han tog studenten och så småningom juristexamen. Som 19-åring gick han med de tyska socialdemokraterna. Han arbetade sig enträget uppåt i partihierarkin, och när det var dags för val till förbundsdagen 1998 så var han socialdemokraternas kanslerkandidat. I 7 år styrde han Tyskland innan han förlorade till Angela Merkel. 17 dagar efter att han lämnade kanslerposten blev Gerhard Schröder ordförande för det nygrundade aktiebolaget Nord Stream. Christian, jag tänker med en sån resa bakom sig så är det ju uppenbart att Schröder blev en stark personlighet. Och du har ju träffat honom, berätta.
Ja, det var väldigt kort. Det var när han ett år efter han hade lämnat posten som förbundskansler. Han tvingades ju bort ju med valförlusten. Så gav han ut så då sina memoarer. Det var bara att vi råkade hamna vid sidan om varandra på den tillställningen i då Socialdemokraternas borg i Berlin, Willy Brandt Haus. Och där stod jag med honom och så var det Jean-Claude Juncker från Luxemburg, och då var han var väl ordförande i EU-kommissionen då. Och han lite tillbakadraget. Nu när jag tänker på det efteråt, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad vi pratade om, men han frågade. Och det var lite som i den här Hasse Alfredsson-sketchen, om, det hade jag inte en aning om, en liter mjölk, vad den kostade. Han ställde frågor som var väldigt sådär elementära och ville veta.
Om Sverige eller om...
Om Sverige och vad tyckte ni om det förslaget, eller hur gick det här? Och han var frågvis. Och det får man väl i och för sig säga att det är nog kännetecknande för väldigt många bra politiker och ledare, att när de får tillfälle så vill de veta saker, de är vetgiriga.
Mm. Vi kan väl höra din rapport från det där boksläppet.
Kanske årets största församling av journalister i Berlin. Alla är där när Schröder ställer sig vid podiet framför den groteska Willy Brandt-statyn i Socialdemokraternas partihus i Berlin. Det har nu gått ett år sedan Schröder avgick som kansler, och fram till lanseringen av sin bok har han hållit sig undan offentligheten. Men nu är han tillgänglig och det tycks finnas en Schröder-abstinens.
En Schröder-abstinens?
Ja, det var ju det att hans, efter valsegern 2002 så då gick han hårt fram med då sitt reformprogram. Och det var ju under en period, inte en vecka, utan stora demonstrationer, alltså med 50, 60, 70 000 människor i Berlin. Han var ifrågasatt i sitt eget parti, hårt ansatt av oppositionen, och fackföreningsrörelsen ville inte veta av honom. Och Bildzeitung, den stora
kvällstidningen,
de hade vänt regeringen ryggen och körde en hård kampanj. Och det är trots att Schröders närmsta, Bella Anda, hans presstalesman, var hämtad från Bildt, och de hade ett ganska nära samarbete innan dess. Så det var historier hela tiden, och han försvarade sig många gånger med stor framgång, men framförallt med, vad ska man säga, med en aggressivitet och övertygelse. Och jag tror han hade en sak som en förutsättning för att kunna göra det han gjorde. Han kunde slappna av och sova. Alltså
han kunde avskärma det.
Jag vet inte vad Carl Tam säger om det här, för du träffade honom också. Du träffade honom flera gånger.
Ja, precis Carl. Du var ju ambassadör i Berlin i 4 av de här 7 åren som Schröder var förbundskansler.
Ja, jag hade ju en fördel, får man väl säga. Och det var ju det att jag var ju känd som svensk socialdemokrat och tidigare minister i en socialdemokratisk regering. Och det gjorde att jag hade en tillgång till det socialdemokratiska partiet på, kan man säga, liksom partibasis. Och jag kunde träffa folk i partiet väldigt lätt. Men jag träffade honom några gånger, ja, flera gånger tillsammans med Göran Persson. Han var ju alltid en väldigt alert samtalspartner till Göran, det måste jag säga. Och i allmänhet ganska väl påläst och var inte beroende av någon medarbetare eller sådär. Och med en öppenhet, kan man väl säga.
Mm, idag då så dominerar ju vänskapen till Vladimir Putin bilden av Gerhard Schröder. Men som du var inne på nu apropå den här statyn, så åtminstone utrikespolitiskt det som dominerade var ju Gerhard Schröders tydliga motstånd mot Irakkriget, mot den amerikanska invasionen av Irak. Och 2 dagar innan USA invaderade Irak så vände sig Gerhard Schröder direkt till tyska folket och satte ord på det här motståndet mot det annalkande kriget.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Welt steht am Vorabend deines Krieges. Meine Frage war und ist, rechtfertigt das Ausmaß der Bedrohung, die von dem irakischen Diktator ausgeht, den Einsatz des Krieges, der Tausenden von unschuldigen Kindern, Frauen und Männern den sicheren Tod bringen wird. Meine Antwort in diesem Fall war und ist nein.
Är kriget rättfärdigt? Mitt svar förblir nej, sa Gerhard Schröder lite sammanfattat där. Christian, påminn oss, hur togs det här entydiga nejet emot i resten av Europa och världen då?
Ja, i USA så såg man det som ett tydligt brott mot den era med under kol och även tidigare då. Man säger att man tog inte ett utrikespolitiskt beslut i Bonn utan att först ha frågat Washington. Och detta noterades ju tydligt i Tyskland och speciellt i de östra delarna av Tyskland. Där man då hade en annan syn på USA än vad man hade i de gamla förbundsländerna. Och det var ju ganska mycket huvudbry också i Bryssel. Och det var ju att det var väl en resolution i FN där det var att som sista alternativ att man skulle då använda militära medel. Och Tyskland ställde upp på det, vilket man påpekade då hemma i Tyskland, att det var inte riktigt förenligt med det han sa. Men han vann ju på det, den tyska opinionen.
Carl, så här ganska exakt 20 år senare, hur framstår det här tydliga ställningstagandet mot invasionen nu?
Ja, det var ju väldigt tydligt, och han visade olika opinionsundersökningar omkring 80% av det tyska folket bakom sig. Så att han var verkligen inne på, den ståndpunkten var väldigt populär. Och det är klart att det var ett brott då mot den tidigare tysk politik att i stort sett alltid göra som USA ville i såna här verkligt betydande frågor. Det hjälpte honom absolut till att vinna valet då 2002, det tror jag man kan säga.
Om vi då tar och tittar inrikespolitiskt, så var väl den stora stridsfrågan under hans tid som kansler reformeringen av det tyska socialförsäkringssystemet och arbetsmarknaden, Agenda 2010 som det hette. Den var ju tänkt att minska arbetslösheten och göra Tyskland mer konkurrenskraftigt, men det var en ordentligt bitter medicin. Vad var det som var så kontroversiellt, Christian?
Ja, det var att den omedelbara konsekvensen var ju att människor som var fattiga blev fattigare. Alltså de som stod utanför arbetsmarknaden. För det handlade ju om att skära ner på bidragen och omvandla arbetslösa, långtidsarbetslösa. Man slog ihop då socialbidragstagare, eller socialbidragsbudgeten med arbetslöshetskassan. Och målet var ju att alla skulle då få ett jobb. I så stor utsträckning som möjligt. Men det blir ju jobb till varje pris. Och man då man skapade en större flexibilitet, en större rörlighet. Men man skapade också då en låglönesektor som växte och blev väldigt stor. Och som senare då tvingade fram en lagstiftning med minimilöner. För att folk arbetade och hade löner som de inte kunde leva på. Och så fick staten gå då in med kompletterande socialbidrag. Vilket gjorde att man i princip subventionerade viss verksamhet och vissa arbetsgivare. Och i den här omdaningsprocessen som långt ifrån gick utan friktion, så ledde det ju till väldigt, väldigt stora konflikter. Och även oppositionen, alltså CDU, som då tyckte att de här reformerna rent politiskt var bra, men de av valtaktiska skäl satte hela tiden käppar i hjulen för Schröder och villkorade stödet. Så att det såg ut som att han förde då ett krig mot oppositionen i sitt eget parti, mot fackföreningsrörelsen, och till slut så blev det ju honom övermäktigt.
Mm. Att det var just en socialdemokrat som drev igenom det här. Det är ju nästan lite så här, bara Richard Nixon kan åka till Kina känsla på det.
Just det. Nu var ju Schröder känd för att han hade ju många smeknamn. Det var autokanslern, det var mediekanslern, och han rörde ju sig väldigt... Han kände ju sig väldigt, vad ska man säga, han trivdes tillsammans med det högre chef etaget. Och han företog ju också väldigt många resor, till exempel till Kina, affärsresor. Alltså han var en handelsresenär, och han kallade, du kommer ihåg att Süddeutsche Zeitung skrev en gång, hade rubriken att han rör sig i världen som dammsugarförsäljare. Han hade svårare med fackföreningsrörelsen.
Mm. Jag tänker att motståndet mot reformen, Carl, det var ju oerhört skarpt också inom det egna partiet. Som vi hörde. Och det fick ödesdigra konsekvenser för SPD, de tyska socialdemokraterna, som lever kvar än idag, eller hur?
Absolut. Ja, det krossade socialdemokratin nästan. Och det var inte bara innehållet utan också sättet det kom till. Det var typiskt sån här uppifrån lanserad politik. Och Schröder hade ju tidigare flörtat med Blair och med den nya socialdemokratiska marknadslinjen som han företrädde. Och det här var ju då ett väldigt tydligt utslag av det. Och det var väldigt starkt motstånd mot det inom socialdemokratin. Så att man kan säga att Schröder med sin politik inledde den socialdemokratiska tillbakagången som sen har ju blivit mer eller mindre permanent.
Mm, vi ska zooma in lite på det här valet, nyvalet som ju Gerhard Schröder själv utlyste 2005. Han ville ju liksom bekräfta sitt mandat, men istället för att gå starkt ur det så förlorade ju då Schröder mot en förhållandevis ung kvinna som dessutom var från forna Östtyskland, Angela Merkel. Och det var ju så att Schröder faktiskt själv knappt kunde tro det. Så här lät det på valkvällen i den traditionella tv-sända partiledarrundan som i Tyskland går under begreppet elefantenrunde.
Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Tror ni på allvar att mitt parti går med på att sitta i en regering där hon gör anspråk på att bli förbundskansler, sa Gerhard Schröder. Christian, du såg väl det här när det sändes. Vad tänkte du?
Det var ju anmärkningsvärt. Alltså hans verklighetsbild, det var ju att under valrörelsen så hade han och Joschka Fischer, de hade då kuskat land och rike runt och till slut så kunde de knappt prata. Vi hör här, han var hes. Och de hade, SPD, Socialdemokraterna, de hade gått då från, när valet började, eller valrörelsen började, så hade de kanske 24%. Och för vecka så knappade de in och Angela Merkel, hon låg på 50%. Hon hade egen majoritet. Och hade valrörelsen pågått några veckor till så hade nog Gerhard Schröder rott hem det. Hon tappade och han vann allt mer. Så när han sitter där på kvällen och det ser ut som att hon har fått en halv procent mer än honom så tycker han att han egentligen är segraren och kunde inte acceptera för att hon hade ingen egen majoritet heller. Utan han tyckte att han var den självklara vinnaren och efterhand så har det ju spekulerats då om att var han berusad. Vilket då programledarna i studion sa att nej, det var han inte utan han var uppfylld av
sin bild.
Sin bild, ja. Och vad han tyckte att han hade åstadkommit. Men det var ju också instinkter, skulle jag säga, som kom fram där. Som han hade visat många gånger tidigare. Alltså att när han hade bestämt sig för något så väjde han inte.
Mm. Sen den ryska invasionen av Ukraina för lite mer än ett år sedan så förknippas ju Gerhard Schröder som sagt främst med naturgasledningen Nord Stream och vänskapen till Vladimir Putin. Och Schröder hade suttit vid makten i 2 år när Putin blev Rysslands president och några månader senare så besökte Vladimir Putin för första gången Berlin. Och de två verkar ha förstått varandra bra ganska omgående, eller hur, Christian?
Första gången de träffades var väl faktiskt 98 och då var Putin premiärminister och var besök i Moskva. Och sen så dröjde det. 2000 var Putin i Berlin och fram till dess hade inte Schröder visat någon större intresse av honom. Men han kom på besök och då var han president och där lyckades han på något sätt charma Schröder. De drack öl tillsammans och bjöd in paret Schröder privat till nästkommande år, till julafton.
En slädtur i Moskva.
Ja, exakt. Och det har ju Schröder sagt själv då i olika sammanhang att där uppstod en vänskap som var djupare än bara politiskt utbyte. Och därefter så gick ju Schröder många gånger och täckte upp, kan man säga, för Putin. Alltså att han sa att Putin var en demokrat och att Tyskland kunde lita på Putin. Och efter att han slutade som kansler fick han ju också, kan man säga, betalt för det. Och det har ju spekulerats väldigt mycket om hur mycket de här personerna förstår varandra och hur mycket deras bakgrund spelar in, då att den är väldigt likartad och så. Men man kan väl också säga att de är kanske samma skrot och korn så tillvida att de båda har kommit till makten genom att använda sig och se möjligheter och använda sig av andra människors på att tjäna vissa mål. Och här har de tjänat varandra ganska väl.
Mm. För det gick ju bara 17 13 dagar från det att Schröder avgick som kansler till att han utsågs till ordförande i det nybildade aktiebolaget Nord Stream. Och då var ju rollerna definitivt ombytta. Gerhard Schröder, den äldre och först att komma till makten, blev nu då Putins lobbyist, får man ju säga, i Europas mäktigaste industrination. Carl, hur togs det där, hans välbetalda engagemang i de här kremlnära energibolagen, hur togs det emot i Berlin?
Jo, det är klart att det blev en väldig reaktion på det, absolut. Och man tyckte det var olämpligt då. Men alltså Merkel och regeringen sa ingenting egentligen, för att trots allt så var det ju tysk politik det här med att ha en naturgasförsäljning eller naturgas från Ryssland, tidigare Sovjetunionen. Det var en viktig del i den tyska energipolitiken. Så att man kan inte säga att det var Schröder som hittade på det, utan det var tidigare, långt tidigare.
Mm. Nu blir det lite kontrafaktiskt, eller man måste väl ändå säga att Schröder mer än någon annan, så att säga, jämnade vägen för Nord Stream just. Eller tänker du, Christian, att Tysklands gasberoende hade sett likadant ut inför den ryska invasionen av Ukraina om inte Schröder hade varit där? För att det fanns just de här som menade sig förstå sig på Ryssland och starka affärsintressen. Spelade Schröder egentligen ingen roll?
Det är ju möjligt att svara på. Jag tror att någonstans var de ju tvungna att få energin ifrån. För de hade ju bestämt sig, i och för sig Schröder också ju, och tillsammans med de gröna, det var Joschka Fischer och de gröna som drev energiomställningen. Och den innebar ju att Tyskland under många år, eller har varit det enda land som samtidigt har stängt kol och kärnkraft. Så de var ju tvungna att få den här energiformen som kunde överbrygga och få ner koldioxidutsläppen. Med eller utan Schröder, han underlättade ju den här transformationen helt klart med sin förbindelse och sitt intresse och sina kontakter, men man ska nog inte underskatta tidsandan också och de behov. Sen kanske man hade byggt en annan pipeline, vad vet jag, men jag tror att den ryska gasen, eftersom man började redan importera den i början av 70-talet, jag tror det var 1973, och innan dess hade man ju oljan. Och då hade ju de här pipelinesystemen i de östra delarna, alltså Druzhba-ledningen, som började byggas redan på 50-talet. Så det var inte så, som precis som Carl Tham säger, det var inte Gerhard Schröder som uppfann eller kom på att det fanns gas i Ryssland.
Men
absolut inte.
Men vilken roll tänker du att Gerhard Schröder spelade, Carl?
Ja, jag tror inte han spelade någon avgörande roll i det här avseendet, för att som sagt, det var ju ett beroende som hade påbörjats långt tidigare, men utan det var väl framförallt den här att han skodde sig ju väldigt kraftigt. Att vara ordförande i det här Gazprom, det var ju liksom inte en liten fråga om ett litet arvode, utan det var ju mycket stora pengar. Och Schröder ju ingen hemlighet av att han ville bli rik, precis som Blair sa för övrigt när han avgick.
Mm. För Gerhard Schröder växte ju upp, som sagt, under mycket fattiga förhållanden. Han har aldrig, som du sa, Carl Tham, gjort någon hemlighet av att det han ville göra efter sina år som förbundskansler var att tjäna ordentligt med pengar. Och nu kanske vi inte ska leka för mycket hobbypsykologer här, men man funderar ändå på vad som driver Gerhard Schröder. Och gör man det så landar man ganska snabbt i någon form av en revanschism, Christian.
Ja, han var ju präglad av, eller det är vi väl alla mer eller mindre, av vår uppväxt. Och hans var ju väldigt fattigt. Schröders familj, de bodde i en barack. Och skillnaden med den familjen och andra familjer, det var ju att de gick ju inte upp ekonomiskt. Utan mamman städade, pappan hade dött 44 i Rumänien som soldat. Och styvpappan hade han hade väl någon lungsjukdom. Och dog senare och var arbetslös. Så att vad Schröder gjorde, det var ju genom utbildning och hårt arbete att han frigjorde sig från sitt då ekonomiska förflutna. Men nej, Schröder tyckte om dyra Brioni-kostymer, han tyckte om att röka cigarr, han tyckte om att umgås med chefer i tyska näringslivet, och han visade på dyr konst, och det har fortsatt.
Mm. Att Gerhard Schröder idag då mer än någon annan förknippas med Tysklands gasavhängighet av Putins Ryssland? Är det för att han, till skillnad från andra högt uppsatta, har vägrat göra avbön, Christian?
Vi hade ju inte pratat om Gerhard Schröder idag, tror jag, på det särskilt mycket, för även om han gjorde då inrikespolitiskt det så stora reformer som sen Merkel levde på, så är han ju liksom, han är inte bland de stora. Han är, Adenauer var 14 år, Kohl 16, Merkel 17 år, va? De har varit, man kan säga, statsskapande, statsbärande. Men Schröder är ju fortfarande aktuell just för att han inte bara suttit då i Nord Stream, utan han satt även i styrelsen från Rosneft, och att han har besökt Moskva och försökt vara någon slags, ha en medlande roll. Och avbönen består ju av, i att kravet har ju varit att han skulle ta avstånd från Putin personligen.
Och han, helhjärtat fördöma kriget.
Exakt, och han har ju fördömt kriget. Han har lämnat tjänsterna. Men han säger då att vi måste behålla kontakten. Och jag har en kontakt med Putin. Och vem är det som tjänar på att jag tar avstånd från honom som person? Och det kan man ju diskutera. Men sen finns ju hela den ekonomiska, det ekonomiska beroendet. Eller före detta, det har jag ingen insyn i. Om han är ytterligare betald och vem han arbetar för. Han har ju kvar sin advokatbyrå och han jobbar ju som lobbyist fortfarande.
Mm. Vad säger du, Carl?
Jag tror ändå att han har liksom känt det här kanske ändå på något moraliskt plan nästan, att man kan inte plötsligt bara ta avstånd från en person. Alltså, det är väl så han har upplevt den här pressen på honom.
Men att ha hamnat i onåd får man väl ändå säga nu då i ett milt uttryck när det gäller...
Han är en belastning. Man vill utesluta honom på partiet, det går inte. Man har tagit ifrån honom hans privilegier. Han hade ett eget kontor i förbundsdagen tillsammans med jag vet inte hur många hjälpsekreterare.
En stab.
En stab, ja. Till och med golfklubben i Hannover vill utesluta, medlemmar där vill inte se honom där.
Liksom staden Hannover som har fråntagit honom hans hedersmedborgarskap. Flera fotbollsklubbar har tagit ifrån honom hedersmedlemskapet. Kommer Nord Stream, vänskapen med Putin, de lukrativa uppdragen helt överskugga Gerhard Schröders eftermäle, tror du, Christian?
Ja, det tror jag. Det tror jag faktiskt. Och sen Agenda 2010. För att den följer med i dagspolitiken. Alltså, för det har man ju man har ju byggt vidare och också reformerat och tagit tillbaka vissa av dem beslut som man då fattade, för de var ohållbara. Men de reformerna finns ju kvar och är ju vad man kan säga ett grundelement för den tyska arbetsmarknadspolitiken.
Vad säger du, Carl Tam? Kommer man helt och hållet att tänka Vladimir Putin, Nord Stream, gas och lukrativa uppdrag när man hör ordet Gerhard Schröder?
Ja, idag är det ju uppenbart så, va? Och det kommer nog sitta kvar väldigt länge, det tror jag. Om man ser det lite större politisk historia, så tycker jag nog att han har haft en viktig roll, men på sitt sätt destruktiv roll när det gäller den utvecklingen av den europeiska socialdemokratin och framförallt då den tyska naturligtvis. Men hans eftermäle kommer nog ändå präglas av som du säger, att han hyllade sig själv för de här ekonomiska reformerna och det kommer nog fortsätta även i eftermälet. Men tyvärr då framförallt den här ryska länken.
Avsnittet om Gerhard Schröder i Europapoddens sommarserie slutar här. Ett stort tack till Carl Tam, tidigare ambassadör i Berlin, och radions Christian Åström. Producent för denna serie är Felicia Hassan. Jag heter Caroline Salzinger. Tack för att du har lyssnat, och hör oss igen nästa tisdag eller när du vill i appen Sveriges Radio Play.